Vi ber. Ja, Herre, du har sagt att vi lever inte bara av bröd utan av ord som utgår från din mun. Så ber vi, Herre, att var och en skulle få ett ord ifrån din mun. Amen. Vi har ju en författare som heter Per Lagerkvist. Han skrev en dikt som vi kan säga beskriver den moderna människans situation. Människan har ju varit modern ända från syndafallet. Ångest är min arvdel. Mitt hjärta så, mitt strupeskri i världen. Och den här ångesten, läser vi, den ska bara öka ju mer tiden går. Och vi ser idag, inte minst bland barn och ungdomar, att den tar sig uttryck som vi aldrig har sett förr. Psykiatrer och psykologer står stort sett hjälplösa när de ska hjälpa människor. Lösningsförsöken, terapierna, är tusenfaldiga. Precis som ångesten är tusenfaldig. Och ändå kan vi säga är det till sist så att ångesten är bara en. Och lösningen är bara en enda. Vi sa igår kväll någonting om när Jesus stod inför Pilatus. Pilatus fick reda på att Jesus var kung i ett rike som inte var av denna världen. Han förstod att Jesus var oskyldig. Han var i en mycket ångestladdad situation. Han ville ge den oskyldige fri, men folket ville ha honom dömd till döden. Och så trodde Pilatus att han hade ett val. Att ge Jesus fri eller döma honom. Men det var inte det valet Pilatus hade. Det val Pilatus hade, det var om Jesus skulle få vara kung i hans liv. Det var valet. Han trodde det var ett helt annat. Att Jesus skulle få vara kung i hans liv. Och hur är det då? Jo, kungen, den böjer man sig för. Hans vilja böjer man sig för. Honom har man förtroende för. Man är medborgare i hans rike. Pilatus, han valde att försöka lösa det som han ansåg var problemet istället. Och så gick det så illa. Och så tänker den moderna människan precis likadant som Pilatus. Att det är inte huvudfrågan om Jesus får vara kung i mitt liv. Utan det är att lösa alla de problem som jag har. Bota sin ångest och världens problem på olika sätt. Pilatus, han tvättade ju sina händer. Och så fick han väl en kortvarig lättnad i sin ångest. Hur blir så Jesus kung i mitt liv? Och hur förblir han det? Ja, vi ska läsa texten från Johannes evangeliet 6:e kapitel och från den 32:a versen. Och där lyder de heliga orden så. Då sa Jesus till dem: sannerligen, sannerligen säger jag er, Mose gav er inte brödet från himlen, utan min fader ger er det sanna brödet från himlen. För Guds bröd är han som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då sa de till honom: Herre, ge oss alltid detta bröd. Och Jesus sa till dem: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig törsta. Men jag sa till er, även om ni har sett mig så tror ni inte. Alla som min far ger mig ska komma till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. För jag har kommit ner från himlen, inte för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är faderns vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon av alla som han har gett mig, utan att jag ska uppväcka dem på den yttersta dagen. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att var en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska uppväcka honom på den yttersta dagen. Ja, helige far, det var ditt ord till oss. Ge oss du en fast förtröstan på ditt ord. Amen. Vi vill ju gärna se in i Guds hemliga råd, för vi vill förstå själva. Vi vill veta allt. Vår nyfikenhet, den saknar gräns. Det finns en logik när vi läser i Guds ord. En gudomlig logik, kanske vi ska säga. För vi kan inte förklara allt med vår logik. Kunde vi förstå och förklara allt i Guds ord och Guds råd, så vore ju Gud i jämnhöjd med oss. Då vore han inte större än vi. Då vore han på vår nivå. Men så står det att så hög som himlen är över jorden är hans tankar högre än våra tankar. Så är vi inte på samma nivå som han. Vi kan icke förstå allt. Och likväl kan vi tro allt Guds ord. Men många gånger så är ju Guds ord för oss motsägande. Det är paradoxalt. Ibland synes det säga en sak, en annan gång ett annat. Och så är det så frestande att vi kompromissar lite. Och så tar vi lite från det ena och lite från det andra. Och så får vi ihop det någonstans i mitten och så blir det helt fel. För även om vi synes det är motsägelsefullt, så ligger inte sanningen mitt emellan. Utan sanningen är båda delar, även om vi inte får ihop det. Det finns så många exempel, förutom det som vi kan finna i den text vi läste. Det står att det är Gud som verkar både vilja och gärning i vårt liv. Och likväl står det att vi ska strida och kämpa för att komma in genom den trånga porten. För många ska försöka, men de ska inte kunna. Och Jesus, han gråter ju över Jerusalem för att de inte ville bli frälsta. Ni ville inte, säger han. Så är det vår egen viljas fel om vi går förlorade. Men han fortsatte också, det var därför jag sa till er att ingen kan komma till mig om han inte får det givet av Fadern. Det är hans vilja som har sänt mig. Att av allt det han har gett mig ska jag inte förlora någon eller något som det också översätts, utan ska uppväcka det på den yttersta dagen. Så läser vi samma vilja för oss. Att detta är hans vilja som har sänt mig. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska uppväcka honom på den yttersta dagen. Det är Guds vilja som är vår frälsning. Det var hos Gud själv som tanken på frälsning först uppstod. Det var inte hos oss. Hade det bara berott på oss, så skulle vi bara vandrat längre och längre bort från Gud. Ingen människa uppfann den tanken på att rädda oss. Det var bara Gud själv som ville det. Det är från hans tanke och gärning vårt hopp kommer. Det är han som tänker att han vill frälsa oss och gör allt för att den frälsningen ska bli en verklighet. Det är hans vilja som har fört oss som är frälsta till kunskap om sanningen. Det är han som har frälst oss, för det är han som fullbordar sitt verk med oss, och det är han som leder ända hem. Så ska vi tala något om Guds vilja idag. Om den gudomliga sidan av frälsningen, men också om den mänskliga sidan. De som synes så motsägande. Och så kan man somliga bara predika om den ena sidan, för det stämmer med deras syn på saken. Men bägge sidor är lika sanna och lika viktiga. Och sanningen ligger inte att vi tar lite från det ena och lite från det andra. Och så jämka ihop det. Utan vi ska tro det Gud har uppenbarat, antingen om vi tycker om det eller inte. Och så öppna våra hjärtan. Och så veta det att om evangeliet vore sånt att vi kunde göra ett system av det, så vi kunde vara säkra på det, att då är det inte Guds evangelium. För ett system som utgår från Gud, det är för storslaget för att fattas av mänskligt förstånd. Den väg Guds handlande går, den går utanför vår synkrets. Vi kan inte göra en liten nätt karta och så har vi kontroll på allt. Men vi får höra och läsa och ta emot. Ta emot det och tro av hela vårt hjärta. Ta emot det med tacksamhet och så tillbe honom. Och först ska vi säga något om det vi kan kalla den gudomliga sidan av frälsningsverket. Detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora något av det han har givit mig, utan uppväcka det på den yttersta dagen. Vi ser att det är hans vilja. Det är inga om och det är inga men. Det är bara hans vilja. Det är inget vädjande till människor. Det är inget val, inga avgörande från människor. Det är faderns vilja. Det är den vilja som bara vilar på sig själv. Absolut oberoende. Det är den vilja som skapade allt. Det är den vilja som inte kan hindras. Det är den vilja som ingen kan motstå. Den är inte föränderlig. Vår Gud är densamme. Han förändras inte. Han är ljusets fader hos vilken ingen förändring är av ljus och mörker. Det är en bestämd oemotståndlig vilja. Densamma från evighet och till evighet. Den kan inte förbättras. Om den försämras vore det inte Guds vilja, för den är fullkomlig. Den måste alltid vara fullkomlig. Men så ser vi människor en liten del av verkligheten. Tänker våra egna tankar. Det är så lätt som till exempel om kvinnliga präster och predikanter. Hur många gånger hör man inte den kommentaren att kvinnor kan väl predika lika bra som män. Precis som om det skulle ha någonting med saken att göra. Vi vill göra ett mönster efter vilket vi bedömer. Och vi ska med vårt förstånd bestämma om Guds bud ska gälla. Om det finns några skäl för Guds bud. Detta är dens vilja som har sänt mig. Så kan vi läsa den 38:e versen. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och vi läser i den 40:e salmen. Din vilja, min Gud, gör jag gärna, och din lag har jag i mitt hjärta. Det som man säger, allt som behövs som medlare är jag redo att uppfylla. Och när vi stannar inför de orden, inte för att göra min vilja utan den som har sänt mig, så börjar jag tänka att det är lämpligt att jag lägger ner min vilja vid Guds fötter. Jesus som är lik Gud, som är Gud, som i allt vill som Gud vill. Han kom likväl inte för att göra sin vilja utan dens vilja som har sänt mig. Varför behöver han säga det? Jo, vi behöver veta att Kristus är ingen frälsare som kom utan uppdrag. Han har kommit frivilligt. Likväl orsaken till hans hitkommande faderns vilja. När Kristus förlåter en syndare så är det med faderns vilja. När Kristus mottar en förtappad människa så är det enligt faderns vilja. Han frälser inte på något sätt som är främmande för fadern. Inte heller räddar han oss från en sträng domare. Nej, för allt vad Jesus gör, det är enligt faderns vilja. Det visar sig nu att Gud i sin gudomliga vilja behagade att ge Jesus sin son i ett antal människor som skulle höra honom till. Är det inte meningen med stället? Detta är hans vilja som har sänt mig. Att av allt det han har gett mig ska jag inte förlora något, utan jag ska uppväcka det på den yttersta dagen. Fadern, han gav åt sonen ett antal som ingen kan räkna, som han har utvalt förrän världens grund var lagd, och de här blev Jesu egendom. De blev lärjungar, inte genom deras naturliga böjelse för det andliga, utan på grund av en nådig kallelse. De blev en fårajord och han blev deras herde. De skulle bli Kristi kropp och han deras huvud, Kristi brud, han deras brudgum. De skulle bli Kristi bröder, bli honom lika, det ska vi inte glömma. Det fanns en dag när vi får säga så före alla dagar. Då fanns den gamle av dagar och då överförde han en skara människor han utvalt till Jesus. Så enkelt sägs det. Guds eviga val skilde dem från den övriga massan av mänskligheten. Som ett folk som ska höra Jesus till. Och det nästa vi säger att Jesus, han åtog sig att bevara alla dessa. Det var faderns vilja att han inte skulle förlora något, intet. Det är ett märkligt uttryck i sammanhanget. Det är inte bara det att han inte skulle förlora någon, fast det också ligger i uttrycket. Han skulle förlora intet. Jesus har tagit alla i sin vård som fadern har gett honom. Han är deras trygghet. Han är ansvarig för dem. Han bevarar dem. När han såg att de var förlorade återlöste han dem. När han såg att de var bortkomna uppsökte han dem. Då han såg att de var på väg bort återförde han dem. Och han fortsätter med helgelsens verk. Och en dag ska han ställa fram dem utan fläck. Inte förlora något. Inte heller någon. Vi kan tänka på dem som vi har begravt för några år sedan. Anden vänder åter till Gud som har gett den. Men kroppen som vi grävde ner, den är ju mull. Men han ska inte förlora något, inte heller kroppen. Därför ska han uppväcka den på den yttersta dagen. När den sista basunen ljuder ska alla stå upp ur sina gravar. Det ska inte bli ett enda ben kvar. Det ska inte ens bli en tånagel kvar av Herrens förlossade. De ska komma från fiendens land utan att lämna någonting efter sig. Precis som Moses sa i Egypten. Inte en klöv ska vi lämna kvar när vi lämnar Egypten. Vi tar allt med oss. Mose han förde inte folket ut och lämnade boskapen kvar. Inte ett ensamt lamm, inte en klöv ens. Så ska inte en enda själ som fadern gett åt Jesus gå förlorad. Inte heller någon del av dem, varken kropp, själ eller ande. Döden ska ge tillbaka sina fångar. De ska bli fullständigt befriade. Det är den gudomliga sidan av frälsningen. En sanning som den första delen lär oss. Det är ju trösterikt att tänka att Gud har gett mig åt Jesus. Gud har utvalt mig till evigt liv. Kristus har åtagit sig och föra mig till faderns högra sida. Det är förunderligt att Guds barn kan tänka. Tänk han kallade mig. Han gav just mig till Jesus. Och att jag fortfarande är Guds barn, det är för att jag har Jesus som herde. Det är för att han har vakat över mig, att han har bevarat mig. Det är ingenting tack vare mina kunskaper, mina ansträngningar eller vad det vara månde. Men så kommer vi till den mänskliga sidan. Och så finns det de som säger att den sidan vill vi då inte veta av. Jag tycker om det jag hört, men så vill jag inte höra mer. Jag vill inte höra någonting om att någonting skulle bero på mig, för jag kan ju ingenting göra. Och så blir det att man predikar inte att man ska omvända sig till exempel. Det är ju överflödigt. Man predikar inte att folk ska kämpa och strida för att verkligen komma in genom den trånga porten. För det kan vi ju inte. Kämpa för att komma in, för många ska försöka, men de ska inte kunna. Det stämmer ju inte med det vi hörde innan. Ja, så kan man välja vad man vill. Men vem har gett oss rätt att sovra i Guds ord, det som är behagligt för oss? Jesus säger ju i den 27:e versen, arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv som människosonen ska ge. De frågade, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade, detta är Guds verk, att ni tror på den han har sänt. Arbeta för den mat som människosonen ska ge er. Man ska arbeta för den mat som ingen genom arbete kan frambringa eftersom den är en fri gåva. Här är den mänskliga sidan av frälsningen. Och detta är min faders vilja. Det är precis lika högstämt. Ja, detta är min faders vilja att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Hur ska vi då förstå orden, var och en som ser sonen? Vi kan ju inte se honom med våra naturliga ögon. Jesus har farit upp till himlen. Men vi kan se honom i anden. Vi kan se honom i ordet, höra, se i predikan. Och när vi genom detta ord leds och tror på honom så har vi evigt liv. Vem det än må vara. För det står ju var och en som ser sonen och tror på honom, den får samma förmån. Det innebär människor med stor tro och med tro liten som en senapskorn. Det innebär den som ansedd och det innebär den som har dåligt rykte med rätta. Var en som ser och tror på honom. Menar du att om jag tror på honom så har jag evigt liv? Ja, var en, vem du än är, det är ingen skillnad. Rik eller fattig, lyckad eller misslyckad, vem som helst. Ges det då inga undantag? Inga. Kan vi inte tänka att någon är utesluten? Nej, bara de som utesluter sig själv. Var och en, inga undantag. Var och en som ser sonen och tror på honom har evigt liv. Men då säger nu någon, antag att Gud inte hade gett mig åt sonen. Du har ingen rätt att anta något sånt. Tror du på Jesus Kristus så har du evigt liv. Vi skulle kunna förklara det på det sättet att det finns ingen själ som tror på Jesus som inte fadern har gett åt sonen. Men det vi ska fasthålla det är att det är faderns vilja att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Visst är det fantastiskt. Det är lika fantastiskt som den första delen var att Gud hade utvalt från världens begynnelse. Och när jag predikar så säger jag inte att nu ska jag predika för er som fadern har gett åt sonen. Inte alls. Utan jag säger var och en som ser sonen och tror på honom, han ska ha evigt liv. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Var och en som ser sonen och tror på honom ska få evigt liv. Alla som min far ger ska komma till mig. Och den som kommer till mig ska jag sannoliken aldrig kasta ut. Den som kommer till mig ska jag inte kasta ut. Det vill jag tro. Så vill jag komma. Så är det. Och så vill vi bara glädja oss över det. Det kan ju vara någon som är rädd för att Gud har något hemligt beslut som motsäger hans löften. Tro aldrig om du är en kristen att det finns några fördolda beslut som utestänger Gud. Som utestänger dig från Guds son och från nåden. Det må vara hur som helst. För detta är hans vilja som har sänt mig. Att var och en som ser sonen och tror honom ska ha evigt liv. Du som är syndare, omfatta då Kristus med hela ditt hjärta. Begär inte att få veta om ditt namn är skrivet i livets bok från världens begynnelse. Utan kom just som du är på Guds inbjudan och omfatta Kristus. Den här kvinnan med blodgång som var bland folkmassan. Hon frågade sig inte, står det skrivet från världens begynnelse att jag ska bli botad? Hon hade ett behov. Och så såg hon Jesus och så trodde hon att Jesus hade det hon behövde. Och så tränger hon sig fram och så blir hon botad. Rövaren på korset, han väntade inte och frågade om Gud gett honom åt sonen innan världen skapades. Utan nöden fick han om att säga, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Gör då du på samma sätt i den situation du är i. Vilken hungrig människa skulle väl tveka eller säga, jag kan ju inte veta om det är Guds beslut att jag ska äta, utan när maten står framme så äter hon. Skulle den trötte oroa sig med den tanken, jag önskar veta om det är Guds beslut att jag ska sova. Nej, som en förståndig så går han till sin säng och vilar tacksamt att han har en säng. Kom så och drick ur källan med livets vatten. Fritt och fintet utan bekymmer. Och så en dag så ska du glädja dig över det stora. Att Gud innan världens skapelse gav dig till Jesus. Det är så stort att det var inte jag som gjorde något. Jag som kände min nöd och som sökte och som tyckte att jag fann. Det var han som gav mig till Jesus. Jag gjorde inget egentligen. Och likväl kunde jag stängt mig ute. I otro. Och när man ser tillbaka på sitt liv. Man har försökt undfly frestelser och ta sig tillvara. Men så ser man att det är inte det. Det beror på att jag är Guds barn idag. det beror bara på Herren, inte på mig. Hade det berott på mig så hade jag varit förtappad och förlorad. Allt beror på honom. Och likväl, om någon går förlorad, så beror det bara på honom själv. Och här har ju många brottats med det som sägs om Esau och Jakob. Innan någon av dem hade gjort något utvalde Gud Jakob för att det bara skulle bero av nåd och inte på gärningar. Och det har varit ett problem även om det då inte i första hand gäller frälsningen. Men vi ska till sist säga något om vad Luther säger i företalet till Romarbrevet, där han tar upp detta om Guds eviga rådslut. Och då säger han så här: 9, 10 och 11 kapitlet, de undervisar om Guds eviga rådslut, varav det ytterst beror vem som ska tro eller inte tro, bli löst från synden eller inte bli det. Detta för att vår salighet skulle tas helt ur våra händer och läggas alena i Guds hand. Och detta är av högsta grad av nöden. För vi är så svaga och vankelmodiga. Skulle det bero på oss, så skulle förvisso inte en enda människa bli salig. Djävulen skulle förvisso besegra alla. Men då det visst att Guds rådslut inte kan bli om intet och ingen kan förhindra det, så har vi ännu hopp mot synden. Här måste sättas en gräns för gudlösa förmätna andar som genast vill pröva sitt förstånd på de här frågorna och börja med det högsta, nämligen att i förväg utransaka den gudomliga utkårelsens bottenlösa djup och till ingen nytta grubbla över om de är utvalda, utkårade. Sådana måste stötta sig själva i fördärvet så att de antingen förtvivlar eller låter allt gå vind för våg. Men följ nu detta brev i dess ordning. Låt det först vara angeläget att tänka på Kristus och evangelium så att du må rätt lära känna din synd och hans nåd och därefter strida mot synden som de 8 första kapitlen lär dig. Därefter när du kommer till det 8 kapitlet där det talas om kors och lidande ska du lära dig förstå vilken tröst det ligger i läran om utkårelsen som 9, 10, 11 kapitlet handlar. Det är endast i kors och dödsnöd man kan syssla med utkårelsen utan att elände till skada och ge upphov till fördold vrede mot Gud. Slutcitat. Ja, vad ska vi då säga? Finns det orättfärdighet hos Gud? Verkligen inte. Han säger till Mose: jag ska vara nådig mot den jag är nådig mot och förbarma mig över den jag förbarmar mig över. Det beror alltså inte på människans vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till farao: just därför lät jag dig uppstå för att visa min makt på dig för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och förhärda vem han vill. Och nu säger du kanske: varför klandrar han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Du människa, vem är då du som ifrågasätter Gud? Det som formas kan väl inte säga till den som formade: varför gjorde du mig sån? Har inte krukmakaren den rätten över leran att av samma klump göra ett kärl för hedrande ändamål och ett annat för mindre hedrande? Ja, Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta vill jag inte samla dina barn som höna samla sina kycklingar under sina vingar. Men ni ville inte. Ni ville som Pilatus lösa era problem, ångestens problem, världens problem. Men förstod inte att valet var om Jesus fick bli kung i livet. Se till och kämpa för att komma in. Det är många som ska försöka, men de ska inte kunna. Men så när det kommer till sist en dag, så ska det vara din tröst. Inte att du kämpade, inte att du ville, utan att Gud gjorde allt. Och därför ska lovsången i himlen ljuda bara till lammet som frälst oss med sitt blod. Det blir inte ett kommatecken av det vi gjorde för vår frälsning. Låt oss be. Ja, så tackar vi Herre att du har uppenbarat för oss att du är konungen. Att du har ett rike, men ett rike som inte är av denna världen, som vi hörde. Vattnet i ditt rike, det rinner så stilla. Det är så lätt att man inte lägger märke till det. Så ber vi Herre att vi alla skulle se detta vatten. Se det val vi har i första hand. Och se att alla andra val, de kommer bakom och efter det valet. Att ha dig och välja dig till kung i vårt liv. Kungen som vi böjer oss för, vars vilja vi följer, som vi har förtroende för, som vi litar på. Amen.